Du lyssnar på Ståthållarens ring av Olav Ottersen i översättning av Eva-Maria Schelott. Uppläst av mig, Gunilla Leining. 1. Det nakna rummet gapade mot henne som nöden själv. Irmelin låste dörren och vände ryggen till den låga grå timmerstugan. Hon visste att hon nu låste dörren för gott i det liv hon kände till. Framför henne låg framtiden oklar som den tätaste höstdimma. Det var 4 dagar sedan fogdens män hade fjättrat hennes far, Jon Jonsson, och fört honom till Akershus fästning. Irmelin hade aldrig känt sin mor som dog när hon föddes. Far och dotter blev ensamma på den lilla gården i Nordmarka, som en gång hade varit säter i kungens allmänning. Fadern hade själv byggt nytt boningshus, ny loge och röjt åker för kornodling. Men jorden tillhörde kronan och Jon arrenderade som arrendator. Utöver drivandet av gården tjänade han extra på att bränna kära och jaga mård och räv. Trots att fadern aldrig sparade sig utan arbetade från tidig morgon till långt in på kvällen blev det aldrig tillräckligt till avgifter och hårda skatter. När fogdens män kom och hämtade hästen, de 2 korna och dessutom lösöre, skåp, stolar och kistor som betalning för skyldig skatt och dessutom hånade den arme bonden, rämnade allt för Jon. Han grep yxan och högg 2 män till marken innan han blev övermannad. "Det här ska kosta dig huvudet," hade en av männen väst till honom. Då vände Jon sig mot dottern. "Om så skulle ske, Irmelin, tänk inte att din far miste huvudet, utan höjde det." Hon kände ett sug i bröstet när hon såg hans starka, kärleksfulla blick för sig. Och när hon hörde hans röst, som om han stod vid sidan av henne. "Gud välsigne dig, min tös. Om det skulle ske att du inte vet vad du ska göra, ska du uppsöka köpman Finkelvart i Kristiania. Jag har handlat med honom i alla år, och han finner nog råd till att hjälpa dig." Hon hade först tänkt att hon skulle försöka hålla sig kvar i hemmet. Det kunde ju hända att en högre rättvisa grep in och att fadern kom tillbaka. Men den 3:e dagen insåg hon att hon inte skulle kunna livnära sig så mycket längre på en gård utan husdjur och med en korn och en veteåker som ännu inte var mogna för skörd. Den här dagen kom det även en ryttare. En mager man i grå vadmalskläder som verkade förvånad över att hitta henne där. "Du får lämna gården," hade han sagt. "Imorgon flyttar jag in med min familj." Så sparade han hästen och försvann. På morgonen den 4:e dagen begav Irmelin sig därifrån. När hon kom till svängen med den gråsvarta bergknallen stannade hon och såg tillbaka. De små grå husen på gården låg som övergivna barn i skogsbrynet. Det var tidigt i september. Ett regnväder gjorde träden våta och droppande. "De gråter för mig," tänkte hon. Själv hade hon inga tårar kvar. Inom henne hade det vuxit fram ett trots, en ilska som överskuggade fruktan för vad som skulle ske med fadern och med henne. Kornet hade börjat gulna. Både hon och fadern hade slitit på åken. Och nu skulle det komma okända människor och skörda frukten av deras arbete. Hon måste tvinga bort den där tanken innan hon blev darrande och fylld av maktlös ilska. Hon var säker på att kungen aldrig skulle ha tillåtit att hans män behandlade fadern som de hade gjort, om han hade känt till det. Hon kanske kunde hitta någon i Kristiania som skulle fara till kungen i Köpenhamn och berätta sanningen om den här saken. Här gick hon utan att äga något annat än kläderna hon gick och stod i, och ett litet knyte där hon hade en blus och 2 huvuddukar i linne, strumpor och en liten läderpåse med sysaker. Irmelin hade på sig en grå hängsleklänning av vadmal med vit blus som hölls ihop i halsen av en liten brosch. På fötterna hade hon yllestrumpor och stadiga skor som fadern hade gjort åt henne. Hon hade ännu inte fyllt 16 år, men i figuren var hon en fullt utvecklad kvinna med höga bröst och smal midja. Ansiktet var vackert format med en rak näsa. Kinderna var runda och huden frisk och slät över höga kindben. Ögonen var klara och mörkgröna som skogen.